Podplay.
Älskade psykopat görs i samarbete med Podplay, en podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Varje måndag kommer ett nytt avsnitt ut, men alla avsnitt finns redan nu att lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
Och en dag så står jag bara i köket och får en tanke. Jag måste kolla att knivarna fortfarande är på plats. Jag måste kolla att det fortfarande ligger där. Att jag fick liksom kontroll. Blev paranoid eller inte. Jag gick bara runt och var så rädd liksom.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan både vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är både journalist och diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes.
Det slutade med att vi reser till ett land i södra Europa. Den staden han hade pratat så högt om då. Som var tänkt att vi bara skulle stanna 2 veckor till i. Redan på flyget så... Ja, det är det här snacket om alkohol och grejer. Som han ska undvika. Och måste ta itu med. Ja, han köper en flaska. Man kan ju köpa stor, men han börjar supa redan på planet. Och det är ett barn som sitter bredvid. Och där känner jag mig så sviken igen. Vi sitter på flyget. Vi är inte i Sverige nu. Vi har precis satt oss på flyget. Den har börjat flyga. Och du, det här är det första du gör. Och när vi kommer fram, då blir det samma visa. Samma visa igen. Förrådd. Det här kan inte hända mig. Han lappar på plåstren och vi går vidare. Och så händer det igen och så händer det igen. Vi kommer på ett hotell. Han sköter inte hotellet. Han behandlar inte de som jobbar på hotellet bra. Medan jag har en jättefin relation med dem. Det blir att jag får städa upp efter det han sabbar. Det blir att jag får hålla kontakten med dem. Det blir att de inte vill titta på honom när vi bor på hotellet. Men det blir att... Det är alltid samma visa varje gång vi är på hotell.
Tänkte du någon gång, varför är jag fast i detta och borde jag inte gå bort från det här?
Gud, jo. Jo. Jag visste sanningen hela tiden. Ja, det finns så mycket jag inte hunnit nämna här. Som tankar och allting. Det är som att... En stor core i varför jag fortsatte, det var för att det måste få vara min tur. Jag var desperat efter lycka liksom. Men lyckan är ju någonting du hittar i dig själv. Du kan inte lägga lyckan utanför dig själv liksom. Du får skapa det i dig själv först. Så att du inte är beroende av någon annan. Och här var jag det. Han var min ekonomi. Han var mitt hem. Jag var inte längre i Sverige. Jag hade inte längre ett jobb. Han var den som skulle försörja mig. Så att jag kunde satsa på min konst. Han såg till att köpa liksom kamerastativ och material och liksom så att jag kunde skapa medan jag var där borta. Han såg till att jag fick börja en skola. Nu hoppade jag lite, men det blev ju inte så att vi stannade där i 2 veckor. För plötsligt så fick han extrem smärta i ryggen. Vilket kan vara logiskt eftersom han inte var så duktig på att träna. Och han satt mycket liksom, vid datorn. med sitt jobb och så. Och då, det är ju logiskt att man får smärta, men då får man gå igenom någonting åt det. Medan jag gjorde allt i min makt för att hitta sätt för honom att komma ifrån smärtan, att liksom erbjuda träning, övningar, kolla upp hjälp, här, hit kan du gå, så här kan vi göra, la la la. Så var han inte villig att möta det. Han ville inte ha hjälp. Han ville bara ligga och tycka synd om sig själv. Och då kunde vi inte resa någon annanstans.
Nej.
Så vi var kvar där. Och då fick jag som kompensation då för det, att vi fick stanna kvar där, en möjlighet att plugga det här språket som jag då har intresse för också. Så vi blev kvar i det här landet. Jag började gå i skola för att plugga till det här språket. Och ja, det under resans gång, det slutade med att flyttade till en lägenhet. Och jag kommer ihåg att tack och lov på ett sätt att jag gick till skolan. För hade jag inte gått till skolan så hade jag inte fått komma ut och socialisera mig lika mycket. Tack och lov att jag kunde åka taxi och möta på så fantastiska människor i taxin som var så snälla och trevliga. Tack och lov att det var jag som fick springa runt och göra alla ärenden. För då fick jag också socialisera mig. Tack och lov att jag bara kunde ta taxin direkt till havet, sätta mig där och plötsligt möta upp främlingar. Som änglar skickade till mig. För de hade inga dåliga intentions. Jag hade bara tur i otur när jag satt på stranden och någon vänlig människa kom upp och plötsligt blev min vän för dagen utan någon som helst intention av att ens behöva byta kontakt, utan bara vara en vän för dagen. Jag hade flera sådana händelser, samt då att jag gick i skolan och i den här skolan blev bra vän med de som gick där. Någonting som jag inte nämnde tidigare, det var att när jag träffade honom i början så berättade han att han hade en assistent, kvinnlig assistent runt min ålder, lite äldre, som gjorde allt han inte tycker om att göra. Hon fick bo med honom, hon fick inkomst av honom och samtidigt som då hon fick bo gratis, äta gratis och inkomst, så fick hon även, så var hennes arbetsuppgifter då att göra allt han inte tyckte om att göra. Hon fick ta tag i mejlen, handla, städa, tvätta, diska, hushållsarbete, allt han inte tyckte om, ärenden liksom. Allt som inte han tyckte om att göra fick hon göra. Och han berättade att de hade blivit men de hade haft någon sån här sex någon gång, typ sådär. Och han undrade i början när vi träffades ifall det var okej att hon fortfarande var med i bilden. Och det sa jag skarpt nej till. Eftersom att de hade haft sex liksom. Så tyckte jag att det var väldigt oprofessionellt. Och jag sa att du kan faktiskt klara dig utan det. Om du verkligen vill ha någon som hjälper dig med administrativa saker så kanske du kan hitta det. Men när det kommer till shores och sånt så får du faktiskt skärpa dig liksom. Det ska vi göra tillsammans. Men så var det ju inte. Jag blev ju typ som hon. För honom. Jag var den som alltid handlade, som städade, tvättade, diskade. Allt hushållsarbete. Han försökte få mig till att fixa mail och administrativa saker. Jag sa nej till det. Jag blev som en springflicka för honom. Och samtidigt då som att han kunde vara liksom, okej, använd mitt kort, gå och köp dig någonting fint och la 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 la. Så vågade inte jag, visste redan från första gången jag träffade honom och han erbjöd mig sitt kort, så visste jag att någonstans i mig själv att ja, det är någonting som inte känns rätt. Så jag vågade aldrig köpa riktiga fina saker till mig själv av hans kort, för att det kändes som att tänk om han kan använda detta emot mig sen. Och så blev det ju när vi bråkade. Jag såg alltid till att spara kvitton på saker jag köpte. För att han skulle kunna godkänna det när jag kom hem. Inte för att det var något han efterfrågade. Utan bara för att han inte skulle kunna i bråken sen säga till mig att oh, men du går ju utnyttja mina pengar, säger, och du går och gör så och du går och gör si och lalla. Anyway. Vi det var ju en, något som brukade hända. Jag fyllde år i det här landet. Vi mötte upp en pokerspelarkompis till honom. Grejen med Oscar var att han målade ofta upp att han hade så himla stort brett vänskapskretsar och han hade så mycket vänner och allt. Med alla vänner jag under hela hans tid med honom mötte kände så ytliga. Och bara ytliga. Det fanns inget djup mellan dem. Ingen värme ordentligt. Det var väldigt ytligt. Och jobbmässigt kändes det som. Han hade ju skapat sig en position i sitt yrke där det blev liknande ett pyramidsystem. Där han behövde fler i sin under sig som kunde spela där och där för att få upp pengar till han själv liksom. Och då kändes det som att många av dem, han skulle alltid få ut någonting av egen vinst, specifikt pengar eller saker han inte tycker om att göra utav relationen han hade i sitt liv, inklusive mig själv. Och vad gällde sex? Ja, sexslav. Så kändes det som att man var. Jag hade sex med honom så många gånger bara för att jag skulle få ha en bra dag. Bara för att han för en gångs skull skulle kunna få vara lite på glatt humör. För jag stod inte ut med honom på dåligt humör. Min dag var bara så tom, energislukande och död om han inte var på bra humör. Och han tjatade till sig det. Hur mycket som helst. Jag kunde säga nej så många gånger att jag verkligen inte ville. Och han respekterade inte det. Han skulle jämt tjata sig till mer sex. En avsugning till. En avsugning till. Åh, du är så bra blick. Snälla då, snälla då. Och så fort jag sa nej så blev han arg. Vi hade problem med varmvattnet i vår lägenhet. Den var liksom... Det blev ofta kallt och det var väldigt viktigt för honom att ha varmt vatten. Så vi hade väldigt mycket personer som kom till vår lägenhet då. Och skulle fixa med det. Och sen så var det saker som fattades i köket. Då kom de som hjälpte och köpte till saker. De sprang ärenden åt oss. Och fixade saker till lägenheten. Överlag så var det en fin lägenhet. Men det som var tur med lägenheten det var att det fanns två sovrum. Jag började ju med att sova i samma rum med honom. Men sen så tog jag det andra sovrummet. Själv. Och sen så hade vi totalt tre sovrum. Och då, det ena hade han då där han satt och jobba. Och det tredje hade jag för mitt skapande. Så jag började ju sova i mitt rum. Mer och mer. Och undvika honom. Och jag var så tacksam att jag gick skolan på kvällarna. För han sov ju alltid på dagen. Han var uppe på nätterna. Sov på dagen. När jag kom hem från skolan med tunga matkassar. Så låg han i soffan och tittade på en värdelös serie liksom. Och det var precis det jag inte ville att mitt livsstil skulle se ut liksom. Någonting som hände då också, det var ju att liksom, om han hade betett sig gräsligt mot mig, varit respektlös, kallat mig fruktansvärda namn, han har ju dålig kvinnosyn, och jag kommer hem med mina tunga kassar efter en lång dag, så möter han mig på två olika sätt. Om jag har nekat han sex eller nekat han någonting, Då sitter han bara i soffan och låter mig komma in. Och han vill inte hjälpa, han vill inte bemöta mig, han vill inte fråga hur min dag har varit, ingenting sånt. Men om han är sugen på sex eller vill ha uppmärksamhet, då kommer han fram och så ska jag hjälpa dig, ska jag ta henne? Kom, låt mig ta henne, du har varit så duktig och du har varit si och du har gjort så här idag. Och medan jag... det var bara fjäsk, för han skulle inte prata om elefanten i rummet någonsin. Varje gång jag ville prata om elefanten i rummet så var jag tjatig, jobbig, glädjedödare, tung. Jag var paranoid, dittan och dattan, alla de här sakerna de här personerna kan säga om en liksom, som absolut inte är sant, för det är ju tvärtom liksom. Så kommer han ju ofta fram då och skulle liksom tvångskyssa mig när jag motstred liksom, att jag försökte knuffa undan honom, jag försökte täcka mitt ansikte, för jag hade så många gånger sagt till honom, när du rakar dig på det sättet så sticker det mig så det gör ont, du trycker dig mot mig. Jag sa det första gången vi träffades, jag tycker inte om när du kysser mig på det sättet, det sticks, det gör ont, jag uppskattar det här sättet. Men det var som att han fann glädje i att komma fram till mig, tafsa på mig, ta mig mellan benen, greppa tag i min rumpa, mina bröst, när jag försökte blockera min kropp och säga till honom, jag vill inte att du rör vid mig. Du förtjänar inte att röra vid mig. Jag vill inte ta på mig. Du har inte pratat. Ratatatata, rörde jag upp. Han var gränslös där i att inte lyssna eller respektera på mig. Respektera mig liksom. Så det var ju bara en daglig sak, daglig basis, så hände ju detta. Och någonting som han tyckte var extra kul, för han vet ju att jag är väldigt mån om hur andra människor känner. Han vet att jag är en medmänniska. Så när andra personer då kom till våran lägenhet för att fixa varmvattnet eller något annat, då tyckte han det var kul att passa på och gå och antasta mig. Alltså att jag kunde stå inne. Jag visste ju att han kunde vara kapabel till det, så jag kommer ihåg att jag gick och låste in mig. Jag kunde inte låsa, men jag gick och stängde in mig på mitt skaparum liksom. Och jag var så ledsen, för jag hade bråkat en dag. Och då hade vi en gubbe i köket då. Och lägenheten är ganska lyhörd liksom, man hör. Och han kom in till mitt rum och gick raka vägen fram och körde upp sin hand mellan mina ben. Och det gjorde ont och, well, you don't do that. Man gör inte så. Och jag var så ledsen. Jag bara satte mig ner på golvet som en boll liksom. Och hukade ihop mig och grät och sa, snälla, snälla, låt mig vara. Snälla, gå ut härifrån liksom. Och han står och flinar. Det är som att han går igång på att se mig lida. Att han går igång, han flinar. Han tycker det är kul att jag sitter på mina bara knän och ber honom att inte röra mig. Samtidigt som jag gråter och ber honom att inte röra mig, så går han fram och fortsätter antasta mig och göra saker som gör mig ännu mer ledsen. Med ett flin i ansiktet. För han vet att jag kommer inte skrika när den här personen som är här för att hjälpa oss med varmvattnet är här. För jag vill inte göra han obekväm. Då tycker han att det är bra att gå fram. Det var ju så här dagarna såg ut. Jag kommer inte ihåg när just den här incidenten inträffade. Vi hade ju varit ute och festat på min födelsedag, då han tog med sig de här pokerkillarna, som för övrigt var jättesnälla. Men den ena var ju pokerspelare. Och det gillade ju Oscar, för då kunde ju de samtala mer med varandra. Medan den andra killkompisen, han kände inte Oscar, men han var vän med den andra pokerspelaren. Han och jag kom jättebra överens, han var så himla snäll. Och hade det inte varit för honom så hade jag nog inte haft en bra födelsedag. Så han blev ju min vän på min födelsedag liksom. Men det tyckte inte Oscar om. Oscar tyckte inte om honom, helt enkelt. Så vi hade ju varit på fester då, och då ville ju han smyga in de här substanserna igen liksom. Jag tror det var så att jag var så trött en dag när han föreslog, för jag hade nejat honom väldigt många gånger. Men så var det en dag som han föreslog en helg då att vi skulle hitta på någonting. Och då hade vi tagit det hemma då. För jag tror poängen var att vi skulle bonda. Och det är klart, jag vet vad ni tänker. Men du borde ha lärt dig vid det här laget att inte ta det med honom. Ja, det borde jag. Men jag tror jag var så desperat efter att få ha det bra. Att få släppa den här tunga energin som hela tiden var där. Att bara få ha det lite lätt och skönt. Så jag, vi tog det och så kom vi in på något snack och jag vet inte vem det var som nämnde det. Jag tror det var han, för det känns inte som att det hade kommit från min mun först. Men jag vet att han antagligen nämnde någonting och då kom jag ihåg att jag sa till honom, men jag har aldrig varit på strippklubb. Men jag menade ju strippklubb, menade jag. Och då hade jag en förljusad bild om att det skulle vara liksom som man ser i film. Inte ett sunkigt, där alltså de blir illa behandlade istället eller någonting, utan ett så här high class, man ser Magic Mike fast tjejer typ eller någonting. Den förljusade bilden hade jag på ett strippklubb. Jag föreställde mig liksom vackra pole dancers som utför konst på en stång. Det var vad jag föreställde mig. Och han bara, men jag vet massa schyssta ställen. Vi drar. Det är klart du ska se det någon gång i livet. Och det blev jag taggad på. Så vi åkte ut och skulle göra det. Och I'm not gonna lie, första stället vi åker till är så fint visuellt. Det är liksom inredningen. Det såg ut som en high class ställe liksom. Och det var de här stångarna jag hade visualiserat mig och så. Men det var väldigt lite män där. Jag och Oskar var de enda som kom in. Och det var, jag vet inte hur många tjejer det var. Men det var en bunt tjejer. Och jag kommer ihåg att de blev så glada när vi kom in. Och omringade oss nästan direkt. Och skulle lära känna oss så. Han sa bara, men lär känna någon av dem. Så kanske du kan liksom, så kan du säkert få en lapdance. Och du kan välja en så du kan få en lapdance. Men min tanke var inte att jag skulle ha en lapdance. Min tanke var att jag och hon kanske kunde typ. Jag är inte lesbisk. jag är själv en dansare liksom. Tycker om att dansa. Så min tanke var att hon kanske kan visa mig någonting som jag klärde mig. Man kan ha kul. Och det var ju så tomt och det var så bra ställe. Så jag hade för ljusa bilder av att liksom man kunde dansa på stången själv. Det fick jag möjligheten att göra. Men det som inte klickade, det var, jag trodde man blev så överväldigad av all uppmärksamhet man fick. Av att hela, liksom, man aldrig befunnit sig i en sån situation tidigare. Man går in på ett sånt ställe och så helt plötsligt ser en drös av tjejer som välj mig, välj mig. Det är ganska uppenbart nu. De ville att du skulle välja någon av dem. Så de kan tjäna pengar på dig. Eller så ville de att du skulle köpa ett paket liksom. Så jag upplevde ändå att jag fick en annan sorts kontakt. Och så med dem. Men det var väldigt tragiskt. Speciellt eftersom jag inte visste vad det egentligen var. De var dock väldigt fina allihopa. Men jag får en dans liksom. Inte, jag får inte en lapdance på mig. Utan jag får min, det jag ville fick jag ut. Och det var att jag fick dansa på stången. Och så stod tjejerna runt och hejade. Så det blev liksom en hejaklack. Och sen gick någon annan upp och så hejade vi på henne liksom. Det var det jag tyckte om med det. Men sen kommer Oskar fram till mig och säger, du, vi måste nog dra nu. För han hade ju suttit någon annanstans. Jo, så här var det. För vid det här laget hade jag gjort slut med honom. Jag hade gjort slut med honom redan vid det här laget. Jag får nämna det sen. Men jag hade ju redan gjort slut med honom vid det här laget. Och vad heter han? Så du får nog dra det här stället, är inte så bra som vi tror. Det blev lite fel här. Jag bara, aha, okej. Okay. Han bara, men jag löser det. Vi drar till det här. Nu blir det rätt liksom. Nu blir det något konstigt här. Okej, okay, drar vi vidare till nästa. Som sagt, jag är på MDMA. Man släpper spärrar och blir mer liksom, ja, uppvärmd. Eller så. Vi kommer till nästa ställe. Och då har ribban sänkts. Det är inte samma ställe vi går in på. Vi går in på ett mindre rum där alla tjejer sitter ner. Det är ingen som springer fram. Ingen ler. Alla är... Det är en låg energi liksom. Det är tyst. Och det är trångt. De är fina men de är inte glada. Jag sätter mig bara ner och pratar med några av tjejerna. Det är bara ren tragedi att det ska behöva vara ett yrke för att man inte tjänar tillräckligt mycket pengar. Liksom. För det var ingen där som var lycklig eller som verkade vara glad över vem som helst som kan komma in dit och köpa en sexuell akt av dem. För det var ingen strippklubb. Då blev jag arg och så tog jag ut honom och sa jag bara, det här var inte vad vi skulle göra. Liksom. Nu tar du mig härifrån. Då gör han ett sista försök och tar mig till ett tredje ställe. Och på det tredje stället så då har han taggat upp mig. Liksom. Han liksom så här, det är my bad, det var taxikillen som valde ställe. Nu ska det bli rätt. Liksom. Nu ska det vara så roligt. Liksom. Han tar in mig. Vi blir möta av en entrévärd som leder oss bort i en korridor. Det är sammetsväggar. Vi kommer in i dörren in till ett stort och jättefint rum med en dubbelsäng. Och en glasvägg där du ser dusch och toalett bredvid. Var är dansgolvet och alla dansare någonstans? För på riktiga strippklubbar i USA så får de ju inte, då blir de ju inte röda liksom. Det här är fel. Innan jag hinner säga någonting så kommer entrévärden in. Hon bara, here's the first girl. Så presenterar hon en tjej efter den andra. Ja, jag vet inte vad jag ska ta vägen. Jag vet inte vad jag ska... De kommer in i små söta nattlinjen ungefär. De är liksom vid min ålder och över liksom. Men jag har aldrig sjunkit så lågt i mina ögon. För nu var det inte mot mig. Bara, han hade redan varit respektlös mot världen. Alltså, folks hem vi hade bott i, att han inte var en bra medmänniska eller bra gäst på hotell, men det här var så lågt. För om jag inte hade kärlek för mig själv så var jag bara tvungen liksom. Alltså det, vi åkte därifrån och jag ville aldrig mer prata med honom i hela mitt liv, men när jag kom hem så försökte han alltså liksom på mig. Och jag har aldrig fått kämpa så mycket någonsin som den kvällen att få han av mig. För jag gömde mig liksom i mitt täcke. Jag hade kläderna på för att jag vågade inte ligga naken liksom. Och jag gömde mig i mitt täcke och han la sig liksom på mig och höll fast mig för att jag, och samtidigt som han skulle liksom trycka sig mot mig med sitt sticksiga skägg. Bara för att han vet att jag tycker inte om det här liksom. Jag ska bestraffa dig och du ska inte få sova i lugn och ro. Jag ska smälla i dörrarna och jag ska ljuda och jag ska sätta på hög musik och jag ska göra allt kaos för dig liksom. Och så var det den natten. Jag hade ju då som sagt gjort slut med honom. Av den största anledningen av alla. För att jag förtjänar bättre. Och jag hade också ganska tidigt när vi kom till den här staden börjat googla tecken på att det är på i en destruktiv relation. Liksom. Jag hade av en slump eller ödet hittat videor på en jättefin tjej på YouTube och Instagram som... Hon är ganska raw liksom, bara if you treat a lady like blah, 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 blah. Och hon är väldigt raw. Jag tyckte hon satte ord och prickar på exakt det jag hade varit upplevt liksom. Så det var ju bara kling, klang, kling, kling, kling. Och jag kommer ihåg att i lägenhetsbyggnaden vi bodde så fanns det en så fantastisk entrévärd. Och jag hälsade alltid på honom och jag kunde stå och prata med honom länge och han var så trevlig och så snäll. En äldre man var det. Men medan Oscar bara gick förbi. Och jag kom ihåg det, för det är så tydligt att människor märker. Så att entrévärden la ju alltid märket. Jag kunde nästan se en osäker blick av honom varje gång Oscar gick med mig. Att han nästan sa, kan jag prata med dig? Funkar det att jag kan prata med dig? Och under tiden som allt har eskalerat mellan mig och Oscar. Den dagen jag gjorde slut med Oscar, så det var ju så att innan vi hade åkt på resan och inför resan och allting liksom, så hade vi haft ekonomisnack om hur allting skulle gå till. Vi hade haft snack om det skulle ta slut så skulle han betala min resa hem. Och sen hade han ju gett mig hörlurar och ett par fina solglasögon i födelsedagspresent. Som jag inte hade frågat efter. Han gav mig dem. När jag är slut med honom så säger han, du får betala din resa hem. Fast han hade sagt att självklart om det tar slut så fixar jag det. För han vet ju att jag är alltså ekonomiskt. Och när jag gjorde slut med honom, då började han också ta från mig bankkortet. Då var det plötsligt okej att använda hans bankkort längre. Jag kan säga att jag aldrig rökt så mycket cigaretter som jag gjorde i mitt liv. Så alla mina sista pengar jag hade på mitt kort. För jag köpte ju aldrig cigaretter på hans kort. Jag drog på mitt kort. Och de la jag bara på att köpa mer och mer cigaretter. Jag kunde sitta och kedjeröka hur länge som helst för att slippa gå upp i lägenheten. Och sen så hade jag ju träffat de här personerna i min skola då. Varav en kille som jag alltid kommer ha. Han kommer också alltid ha en plats i mitt hjärta. Han blev också som en ängel där nere. Och utvecklade faktiskt känslor för honom. Vi blev lite småkära i varandra. Han var ju inte någon kille som jag är menad att vara med. Det är inte en kille. Så han är jättefin. Det är bara det att jag tror det blev förstärkt. För att där var jag i ett sånt skört och destruktivt förhållande. Och så kom plötsligt en ljus glimt in och behandlade mig fint. Och kärleksfullt. Han gick och mötte mig. Om Oscar hade eskalerat liksom. Och han var också den som tjatade på mig att du måste hem. Du kan inte stanna här liksom. För det var så många gånger det eskalerade. Han har aldrig slagit mig. Men han har fysiskt liksom ändå blockerat mig från att ta mig därifrån. Att liksom försöka att jag inte får fly från lägenheten. Genom att ta bort pengarna, genom att blockera vägen för att jag springer ut eller vad det än kan vara. Och han försökte så mycket också att prata ner min familj. Att liksom så här, vet du hur mycket de har svikit dig? För han vet att jag är nära min familj. Han vet att jag är nära mina vänner. Och i den här staden, i det här landet, så hade jag inte dem där. Jag hade dem över telefon, men jag hade dem inte där. Och det såg han som en chans att liksom försöka övertala mig att de har svikit mig. Att jag inte är någonting utan honom. Att jag är allt han har. Det är jag som kommer få dig att lyckas i livet. Det är jag som kommer ge dig pengamöjligheterna att satsa fullt ut på din estetiska väg. Du är ingenting utan mig. Och de har svikit dig. Allt i mitt liv var förminskat. Men jag hade ju inte varit med honom i år här. Jag har ju varit med honom i typ snart ett halvår nästan. Så att det satte sig inte så hårt på mig. Jag har varit redan ganska bestämd vid det här laget att det här är kört. Det som var hårdast och svårast med att fatta beslutet att ens göra slut, det var ju att han hotade med att ta livet av sig. Att han hotade med att han att det var synd om honom. Att jag, att han kunde gå från världens gräsligaste gris till att det finns en förklaring till allting. Att han mår så dåligt och att han vet inte vad han ska ta vägen. Och jag vill inte ha den andra tjejen som assistent för hon. Blablabla. Och sen när han märkte att shit, så hon nästan bestämt sig nu, känns som. Men jag vill inte heller vara ihop med dig. Vi kan väl vara vänner. Du kan få jobba med dig. Är det pengar du vill ha? Varför sa du inte bara det? Vi löser det. Ja, men, och den var alltid så han använde. Men varför sa du bara inte att det var så du ville ha det? Det gjorde jag ju alltid, men han skiter ju att jag säger någonting. Han gör som han vill. Det hade i alla fall börjat eskalera väldigt mycket. Och till slut ser jag en bild min syster har postat på Instagram. På gaslightning. Och det är liksom så här, jag har redan sett klipp. Jag har redan sökt på det på nätet. Och nu ser jag den här bilden som min syster lagt ut. Utan att hon egentligen har pratat med mig. Och jag bara, nu är det dags. Och killen jag hade träffat i den här staden, han sa också att liksom nu känns det för instabilt liksom. För man visste inte längre vad han skulle vara kapabel till. Killen i staden var orolig för att liksom jag ens bodde med Oscar. För det var så ofta saker hände liksom. Som jag behövde springa ut och kunde inte liksom, klockan ticka. Han hade aldrig slått mig, men jag visste inte längre om något kunde eskalera mer. Jag vet bara att han kanske aldrig hade varit kapabel till det. Och med hela mitt hjärta så ville jag tro att det fanns hopp för honom. Det kanske det gör. Jag hoppas såklart att alla människor kan hitta, liksom finna kärlek i sig själva.
Jag tänkte fråga dig, det här med att han var just pokerspelare.
Ja.
Hur pass stor inverkan, eller kunde du se någon koppling på något sätt mellan beteendet och just det yrket? Utan att man är dömande, ja, såklart.
Gud, ja. Alltså, nu går jag ju rätt på honom specifikt då. Men det krävs ju att du... Jag hade ju aldrig kunnat vara det. Jag hade fått dåligt samvete av att veta att här förlorar den här människan sina pengar. Och jag blir rik. Jag hade ju... Det är ju ändå... Liksom, det krävs ju ändå att du har någon brist på samvete. Att du har stängt den dörren. Och du ska kunna sitta där och ta den mängden pengar av någon från andra sidan. Som vem vet är spelberoende och kanske blir bankrupt liksom.
Mm.
Det blir ju så att jag minns bara att en läskig tanke jag hade. Han kanske aldrig hade varit kapabel till detta. Det hade han kanske aldrig. Men jag vet bara att det har varit så mycket just nu. Det har varit... jag går runt och känner mig rädd. Och en dag så står jag bara i köket och får en tanke. Jag måste kolla att knivarna fortfarande är på plats. Jag måste kolla att det fortfarande ligger där. Att jag fick liksom kontroll. Blev paranoid eller inte. Jag gick bara runt och var så rädd liksom. Så jag litade hela tiden, allting var borta. Så att jag... Och att liksom, jag är ju såklart inte någons mamma än. Den dag jag har barn har jag det. Men han är inte mitt ansvar. Hur dåligt han än mår. Om det nu är så att han inte har narcissistiska eller psykopatiska drag. Och bara är en trasig människa som mår dåligt. Och på grund av substanser eller annat tappat empatin. Så är inte det mitt problem. Jag har mig själv. Jag måste fokusera på liksom... och med det så bestämde jag mig liksom för att det var dags att ta mig hem. Men situationen mellan mig och Oscar var så dålig. Han gick upp i effekt så snabbt och han blev väldigt aggressiv i hans sätt att tala och gester och just det här att han konstant antastade mig liksom. att jag aldrig fick bevara min space för mig själv gjorde att jag var rädd för honom. Och därför bestämde jag mig för att inte berätta det. Jag bestämde mig för att göra det i smyg. Och jag bestämde det bara över en kväll efter ett bråk som hade varit så himla stort. Igen, såklart. Så jag tänkte, jag kan inte stanna mer. Så jag låg uppe hela natten. Jag var tvungen att fråga min pappa om pengar. Och så låg jag och kollade upp hotell och vad heter det, en flygbiljett. Och jag visste ju att han är ju vaken nu under natten. Och jag kan inte somna, för jag måste vara vaken så fort jag vet att han har somnat. Så jag kan påbörja min packning utan att han märker det och sticka så fort här som möjligt. Och det gjorde jag. Jag fick vänta till 8 på morgonen. Först då la han sig. Och då hade jag redan kollat upp allting. Och sen, han la sig 7. Men jag ville försäkra mig att han hade somnat. Och fallit in i den djupare sömnen. Eftersom det var lyhört i lägenheten. Och då gick jag upp och började. Livrädd för att han skulle komma upp. Så jag försökte hela tiden få det se ut som att men jag gör frukost eller någonting annat. Liksom. Packade. Och när jag hade packat klart allting, då var klockan 11 hade den blivit. Det var väldigt mycket packning vi hade eftersom vi skulle varit rest så länge. Så går jag ner i lobbyn, men jag var ju tvungen att checka in på det här hotellet då som jag skulle stanna över. Och då kunde jag inte ta med mig alla mina resor, så jag frågade om jag fick gömma dem i lobbyn. Och han visste ju, han hade räknat ut min situation, så han gömde mina resväskor i lobbyn hos honom och vaktade över dem. Så tog jag och fixade det sista och sen kom jag tillbaka snabbt som attans, hade taxin utanför, tog mina resväskor och drog. Jag visste ju att han hade sin, någonting som han höll hållkrok över, det var att varje helg så var spelen som viktigast i poker. Och han behövde alltid vara förberedd och det var jätteviktigt att jag, ibland var jag tvungen att vara där och assistera honom för han kunde inte slita blicken. Han var tvungen att vara kvar. Och då kunde inte han springa och hämta vatten eller vad som helst, en joint eller vad han nu ville ha liksom. Och det ville han ju också ha hjälp med. Den här gången var det liksom en fredag. Och jag ville inte att han skulle märka det. För jag tänkte att han kommer ju börja jobba innan jag kommit hem från skolan. Så jag såg ändå till att få det se ut som att jag inte hade stuckit. Typ. Så han lade inte märke till det under fredagen. När jag fortfarande var kvar i staden för att åka hem dagen efter då. Sen mötte jag upp han, ängen. Och så fick han stanna med mig sista natten innan jag var redo för att åka hem dagen efter då. Så fick vi ett fint avslut och tack på våran tid där nere bara.
Hur kändes det att lämna Oscar?
Det var hemskt. För att jag var så rädd att han skulle ta livet av sig. Det var så inprintat. Jag var så orolig över det. Vem vet om det har att göra med för att man har förlorat människor man bryr sig om tidigare. Men det var hemskt. Det var jättejobbigt. För att jag var så rädd att han skulle ta livet av sig.
Var det främst det? Eller fanns det också känslor kvar från ditt håll?
Nej. De känslorna, det hade jag verkligen inte kvar. Jag tror aldrig någonsin att jag var riktigt attraherad utav honom. Jag tror, jag lurar ju, även om han lurade mig, så har jag någonstans lurat in mig själv i detta också. Jag tror ju på att om jag hade haft en bättre relation till mig själv, då som jag till exempel har nu eller som jag alltid kommer jobba mot att ha. Så hade jag nog inte kommit så långt i den relationen, tror jag. Jag tycker inte heller det finns någon skam i det. För vi lär oss nya saker varje dag. Det finns ingen skolavslutning. Livet fortsätter för alltid, liksom. Och jag tror att jag hade kunnat, alltså nu har jag en erfarenhet att identifiera flaggor, men jag tror också att man hade kunnat identifiera energin bättre om min energi var högre, för att jag är bra på att ta hand om mig själv. Jag var ju inte riktigt det, jag jobbade mot det, men jag var fortfarande skör. Jag var fortfarande i en skör situation. Och jag var inte nöjd med vart jag var i livet. Jag ville ju inte jobba kvar på mitt jobb. Han sa ju allt jag ville höra, för att ta mig därifrån. Så att, och jag var ju inte superförälskad i honom på ett sätt. Jag var förälskad i idén. Och jag lät mig själv övertalas om den idén, liksom. Därför var det inte svårt att lämna. Det var svårt att lämna för att jag brydde mig om honom. För att jag hade aldrig någonsin under hela vår relation ännu tänkt tanken på att han hade narcissistiska drag. Jag tänkte bara att han är empatilös och ingen bra medmänniska. Och jag är ingen person att sätta grejer, och han kanske inte är något så. Men han försökte ju. Jag kom hem till Sverige veckan innan julafton. Och det var också tufft att lämna honom veckan innan en sån stor högtid, liksom. Och
hur lång tid hade du varit där totalt sett då?
Inte så länge, typ 2,5 månad. Bara. Så inte så länge faktiskt. Men när jag kom hem, det var ju då som allting slog också. För då blev du själv. Även om jag hade familj som välkomnade mig flygplatsen och familj kom hem till, vänner och sånt, så var inte de tillgängliga för mig tiderna på dygnet jag behövde det som mest. Så jag blev väldigt beroende av att ringa kvinnofridslinjen i början. Var desperat, för jag höll på att bli tokig, för att jag var så nära hela tiden på att ringa honom. För att mitt samvete höll på att äta upp mig. Det kändes som att jag var så orolig för honom. Jag hade hört, det var nämligen hyresvärden i lägenheten vi hade bott i den här staden ringde ju mig. De trodde jag bodde kvar. De visste inte att jag hade rymt. Nu stod ju allting för sig i Oskars namn den här gången, men de hade ju ringt mig och försökt få tag, för han hade haft någon superfest som polisen hade kommit flera gånger och vad allting var, liksom. Och det skapade oro. De sa någonting om att han var medvetslös och massa saker. Och det gjorde att jag liksom, men gud, alltså, han är så trasig. Jag måste ringa hans föräldrar. Jag måste, liksom. Han ville ju absolut inte att jag skulle berätta för någon någonsin, liksom. För jag vet typ så här, det var någon gång typ så här, jag hade ju berättat för pappa och mamma. Och då skrev pappa någonting någon gång till honom. Och det fick jag jättemycket skit för. Då det blev kalabalik när jag kom hem. Och han bara, varför skriver din pappa så här till mig? Och så bababababa. Och då, så när jag kom hem så bara blockade jag han överallt. Jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag bara blockade han överallt. Jag vet inte hur lång tid det gick. Inte så lång tid, kanske några veckor. Sen hörde han av sig och sa att jag vill verkligen bara be om ursäkt, liksom. Och då gav jag han den chansen att bara prata i telefon. Och då bad han så mycket om ursäkt. Och ja, men jag förstår verkligen varför du drog. Jag förstår det. Det var helt rätt av dig. Jag måste ta tag i mitt liv, liksom. Jag ska faktiskt hem till Sverige nu. Och jag ska hem till mamma och pappa. Jag ska göra det här. Det är fortfarande med spelen här nu, liksom. Och han vet ju att jag gillar skidor och typ fjällen också. Så han bara, jag har faktiskt tänkt på att åka dit snart, liksom. tänkte typ man kunde göra lite där, och så började han, du vet, plötsligt sälja in. Och då, jag märkte ju det. Så att jag sa bara att, vet du, jag vill inte ha kontakt med dig mer. Jag vill inte det. Jag önskar att det går bra för dig. På ett bra sätt. Men jag vill inte ha kontakt med dig mer. Och så avslutar vi det. Men det var svårt. Nu lät det säkert lätt för mig att säga det. Men det var svårt. För att jag hade hela tiden oro över vad han är kapabel till att göra mot sig själv. Eller andra. Sen gick det kanske någon månad. Och så kom jag ihåg att jag började få väldigt mycket dolda nummer. Då hade han... För jag hade ju blockat han överallt. Så jag kommer ihåg att jag ignorerade dem för att jag var livrädd helt enkelt att det skulle vara honom. Och jag kämpade redan väldigt mycket med att inte själv vara den som föll tillbaka och ringa. För ibland, du vet, det var så blandat. En sekund så satt och tittade på typ Jeffrey Epstein och bara shit, borde jag anmäla honom? Är han kapabel till såna här saker? Är han det? Gud, då måste jag anmäla honom. Och andra sekunden så är det liksom, nej. Då hör man någon annans röst i huvudet som säger att människor skadar andra när de är trasiga och inte mår bra i sig själva. Liksom. Men, typ som att människor som inte tror på narcissism och psykopati, typ, sådär. Att det skulle kunna vara någonting som får dem att... Man tänker det, man delas liksom. Man bara, är det Jeffrey Epstein eller är det bara så att han behöver läka? Han behöver få hjälp. Vad borde jag göra? Och det var när man tänkte så. Och när man tänkte på den här livsstilen typ. Den här, man föll tillbaka i tanken av den livsstilen, idén som man trodde skulle vara möjlig. Så kunde det vara svårt att man liksom... Man satt där i sin ensamhet, i sin mörkhet, och man förstod inte vad det var som hände, så kunde det bli lockande. Men då hade jag en fantastisk vän som skrev ett så berörande meddelande till mig om anledningen till varför jag inte ska ringa och vad jag ska göra istället för att ringa. Skriv, sjung, dansa, gör allting du älskar. Skrik, kasta något, vad som helst, ring mig, ring alla, men inte han. Vad du än gör, ring inte han. Lyssna på din favoritmusik liksom. Och gör det som du blir gladast av. Och omge dig verkligen utav dem som är nära och kär liksom. Och är du ensam, tveka inte på ring kvinnofridslinjen. Eller någon annan linje. Som, för det finns där ute liksom. Och... var inte rädd för att be om hjälp, för det är så viktigt. Och det slutade med att jag började gå hos kvinnojouren. Jag gick där i 1,5 år. Och det började ju att jag pratade om Oscar. Men jag pratade inte om Oscar så mycket faktiskt. Jag pratade om Oscar kanske 2, 3, 4 tillfällen. Men sen skiftade snacket från honom till min styrmamma och min barndom. Det blev en övergång liksom, att så mycket utav, för Oscar är inte den enda jag stött på som har behandlat mig på ett eller annat sätt. Oscar är inte den första som har psykiskt misshandlat mig eller som sexuellt har ofredat mig. Jag har blivit våldtagen, jag har blivit misshandlad, jag har blivit utsatt av och liksom dåligt behandlad utav andra vänner. De har inte haft bra relation. Och allt grundar ju sig liksom, så man har ju mönster då. Och det här, det vi ofta pratar om liksom, när man lyssnar på poddar eller annat, att man, det är någonting som är familjärt. Man känner igen det och det är bekvämt. Det är någonting man kan, någonting man känner igen. Men du behöver lära känna dig själv på nytt. Och följa ditt hjärta. Så att du kan liksom lära känna det som du blir glad av och mår bra av. Och då kommer allting annat komma till dig. Liksom.
Hur skulle du säga att du mår idag?
Jag skulle säga att jag mår bra, mycket bra. Det är klart, jag gillar att använda en favoritmetafor jag har. Det är, jag tror jag sa den till dig någon gång, men hjärtfrekvensen på tvn. När någon ligger på dödsbädden så ser man hjärtfrekvensen som går tick-tack, ah-ah, boom, 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 ner och upp. Den går aldrig rakt. Den går först rakt när personen har somnat in. Livet är inte en rak, balanserad linje. Den går upp och ner, och så är det att balansera också. Du vinglar lite fram och tillbaka. Och det kommer mörka tunnlar. Och du får aldrig glömma att ljuset finns i slutet av den. Och därför får du inte ge upp. Och då måste du ge allt vad du har för att hitta saker i vardagen som gör dig glad. Som berör dig på ett eller annat sätt liksom. Och det är vad jag har gjort. Jag älskar musik. Gud vad jag kan få energi av musik. Jag älskar att kramas. Jag älskar att få hjälpa människor. Tack vare mitt arbete. Som jag dock inte planerar på att jobba kvar på, så har den fortfarande gett mig så mycket kärlek i vad jag får tillbaka av att ge. Och hur stark och stor jag känner mig av att få ge. Jag blir bekräftad i att jag ger. Och jag blir stolt över den jag är. Och mitt hjärta. Och jag ser så mycket fram emot det här året. För jag ska helt och hållet välja mig nu. Jag ska bemöta en superstor rädsla. Och våga göra någonting som jag inte vågat gjort tidigare. För att jag inte har trott på mig själv. Och nu har året kommit. Äntligen. För det. Det finns det inga bortförklaringar. Inga ursäkter. Nu gör jag det. Jag måste behandla mig som jag hade behandlat den lilla Jane. Den lilla flickan inom mig. Som inte heller trodde på sig själv. Vad hade jag sagt till henne om hon stod framför mig? Eller vad hade jag sagt till mitt barn? Det ska jag säga till mig själv.
Podplay, en del av